Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Peterfia Ståhl och dagens gäst som är min koordinator Elin Sjödén. Hej!
Hej!
Och vi kommer göra en specialare nu. Det var du som kom på den här idén för ett tag sedan att så här, vi borde ju faktiskt intervjua mig. Vilket kan ju kännas lite konstigt fast men det blir lite som en så här presentation av vem det är som gör den här podden. Eller hur?
Exakt! Ja. Det är egentligen du som är gästen.
Så att det är jag som är gästen.
Du lämnar över taktpinnen.
Ja, men eller hur? Så att jag har ingen aning om vad du har förberett. Så du får styra det här samtalet.
Yes.
Ja, kör.
Kul. Ja, men det är klart. Så man vill veta lite mer om dig.
Ja, vi får se.
Jag tänker så här. Eftersom att du har som fokus i podden när du tänker gäster. Och podden heter ju Ofiltrerat. Så tänker jag att vi börjar i den änden. Sen får vi se vart vi landar.
Mm.
Så det man vill börja med att veta, det är ju... Hur kom du ens på att du ville liksom börja i den här branschen? För du pratar ju ofta och mycket om att det är mycket du ogillar. Och inte känner dig så bekväm med. Och du kan känna dig som kusinen från landet. Och det är på Instagram mycket... Mm. Eller nu sitter jag och för din talan här. Men,
det är som jag inte lägger upp.
Ja, men precis. Precis.
Ja, alltså jag halkade in i träningsvärlden på ett bananskal genom att jag tog en fika med en gammal kompis från Oslo när jag bodde där. Och så skulle han bli PT och börja en utbildning precis efter, alltså veckan efter. Och jag fick någon sån här nästan religiös uppenbarelse och var så här, wow, det är det här jag ska göra. Jag måste göra det här. Så då ringde jag mamma och frågade om jag fick låna lite pengar. För att det är ju en utbildning man betalar och jag hade inte de pengarna just då. Så fick jag låna det. Hoppade på utbildningen veckan efter. Lyckades lösa det med mitt heltidsjobb som jag hade. Och vi fick liksom ihop allting. Så då körde jag på det. Och sen så hade jag bloggat lite innan. Bara för kul egentligen.
Finns den kvar? Går den att hitta?
Den finns kvar. Men den är lösenordsskyddad.
Kanske tur.
Ja, kanske. Jag tror att jag skulle känna att det var liksom en annan människa som skrev. För att jag var typ 19 till 22, 3 någonstans där. Har nog inte så mycket gemensamt med. Nej, men och sen så blev det att jag fortsatte blogga då. Och så när jag väl började jobba som personlig tränare på ett gym. Så riktade jag om bloggen till träning för att jag hade så mycket jag hade lärt mig. Och då vill man ju, liksom, då hade jag ett ämne att prata om som jag också brann väldigt mycket för. Så det blev naturligt att jag nischade in den. Och sen så fanns det liksom ingen mer tanke än så. Utan det låter lite förminskande att säga att så här, det bara blev. Men för det är ju ett väldigt hårt arbete bakom. Jag har ju tagit alla chanser och jag har verkligen så här arbetat och... fångat upp det som har kommit till mig, men jag hade ingen sån strategi från början, så att på det sättet så bara blev det. Jag tog en fika och så tog jag den utbildningen och sen så fick jag en anställning där, eller jag sökte jobbet, men så att på många sätt så bara blev det. Jag halkade runt, men sen så märkte jag att shit, det här är min grej, det här är skitkul och jag är ganska duktig på det här. Det verkar som att jag har liksom, det funkar. Så att då var det att jag, det ena ledde till det andra och jag tog chanser och jag tog för mig när jag fick chanser eller försökte skapa egna chanser genom att typ kontakta Blondin Bella när hon lite diffus skrev ett inlägg att hon behövde en personlig tränare. Så bara, hallå, det är mig du ska ha. Så att ja, lite så. Det var liksom, jag hade inte planerat det.
Hur kom du på att du från början skulle starta en blogg? Hur kom du på att du bara, nej men det här, det vill jag göra?
Jag kommer inte ihåg att jag kom i kontakt med forumet blogg. Jag tror att jag läste, så jag har ju läst de äldsta sen de började typ, hamnat där på internet någonstans. Men det var ju att jag flyttade till USA efter studenten och kände väl att det var kul sätt att hålla kontakt med familjen och jag har alltid älskat att skriva svenskan och liksom uppsatser och sånt i skolan, noveller och sånt var min favorit. Jag skickade in så här några grejer till olika så här, små tidningar och så här, läsarnovellen och sånt när jag var yngre. Så att jag har alltid velat skriva mycket. Så att det började ju egentligen med bara att jag så här, hade massa texter från mitt liv där i USA som au pair och hur det var. Fast det var ju inte riktigt hur det var utan den bilden jag ville förmedla. För att jag mådde ju inte så bra, men det sa jag ju inte till någon då. Mm.
Och när gick skiftet från att, för nu upplever man ju som att du skriver väldigt ärligt.
Mm.
Och visar både fram- och baksidor,
ja,
kring branschen och kring livet i stort. När hände det skiftet?
Det var i samband med att jag blev sjuk i utmattningsdepression 2012. Innan det, jag började blogga 2010 då, om man tänker via för jobbets skull. Så de två åren så när jag var så här grön i branschen, jag var ny. Och jag var ny i hela det här. Vad är ens hälsa? Vad är träning? Vad är sunt? Vad är inte? Jag hade liksom inte hittat min plats och inte hittat min röst. Och jag fick ganska mycket kritik för det i början. Att jag var så jävla hurtig hela tiden. Jag var så bara glad och så hurtig och det var så lätt. Och alltså idag kan jag förstå den kritiken för att jag var ju sån då. Men det var ju ett skydd för att jag mådde inte så bra innerst inne. Så att det var liksom så som jag var som människa, så som jag alltid hade varit som människa. En hurtig, glad skit, typ sprallig som folk kallar mig. Ett ord jag inte tycker om. Så att jag var inte riktigt sann mot mina läsare, men jag var ju framförallt inte sann mot mig själv, för jag visste inget annat. För att jag förnekade så hårt att jag inte mådde bra. Så jag upplevde ju att jag bara var mig själv. Det var ju så här, men jag är så här positiv och glad. Vilket jag är det oftast. Men det var verkligen inte hela sanningen. Så att när jag blev sjuk så var det ju att allting kraschade. Hela jag kraschade och allting var så här, ja men det var kris och panik. Och hur ska jag göra? Hur ska jag lösa det här? Hur ska jag ens överleva dagen typ? Och då, där någonstans så tvingades jag byta fokus. För att jag pallade inte längre förnek. Jag sa, men gud, nu har det kommit ikapp med att jag mår skitdåligt. Jag är trasig. Okej, men då måste jag ju liksom, då är det jag har att berätta. För att jag hade inte insikten innan. Så att när jag fick insikt, det var då jag började så här landa i det. Och då var det så naturligt att, ja men nu vet jag att jag mår dåligt, då kan jag säga det.
Mm.
Innan visste jag typ inte. Det låter konstigt, men jag visste inte. Alltså jag var så hårt förnekande att jag mådde dåligt. Så bara så här, ja, en glad skit. Jättehärligt.
Vad tror du att det är i det som gör att man håller upp det för sig själv? Alltså vad tror du att det är som gör att man liksom, ja men, säger till sig själv att men jag är det, punkt. Och vad är det som, måste det hända någonting för att man ska öppna någon slags lock och upptäcka det? Eller kan det...
Svårt att säga. Jag tror, för min del så behövde det hända någonting. För att, så här, för mig har, jag har liksom växt upp i, jag var aldrig den populära tjejen i skolan. Jag var aldrig... Alltså jag var med de populära, men jag var inte den populära gänget. Så jag var absolut inte utanför eller så. Men det var inte som att jag hade något självförtroende. Jag hade liksom ingen styrka inom mig, utan jag bara hängde med hela tiden. Och jag fick höra att ja, men du är den här spralliga tjejen. Och så dels att folk talade om för mig hur jag var och ville stoppa mig i ett fack. Att så här, ja men Fia hon är ju så och så. Ja men det där är Sofia och hon är så där. Och så var jag liksom lite tyst och försiktig, otroligt konflikträdd. Och folk kunde köra över mig hur som helst. Jag hängde med liksom. Och så att det blir också en sanning att säga, men det är så här folk uppfattar mig. Det var ju till och med på den nivån att när jag skulle sätta på mig kläder på morgonen så var det så här, den här tröjan, men vad ska alla tycka om jag har den på mig? Mm. Det var inte så här, den här vill jag ha för jag gillar den. Utan vad tycker alla andra? Jag var så utifrån styrd av alla andra hela tiden. Och sen så är jag också uppvuxen i en familj där man inte pratar så mycket om känslor. Vi har blivit bättre på senare tid. Men vi kommer från en släkt och en familj som är... Man tiger ihjäl saker. Och det tror jag är ganska vanligt generellt i... Alltså jag tror att dels så tillhör det liksom vår svenska mentalitet. Det tillhör småstäder som man är ifrån. Jag är från en småstad. Och bara vissa så här, generationer och så. Men vi är verkligen sådana. Vi har varit så dåliga på att prata känslor. Om det har varit någonting. Kanske inte rätt ut konflikter och sådana saker. Så att det har ju såklart bidragit jättemycket till att jag var så. Mm. För att man är så här... Man är den man är, man ska vara glad. Det löser sig typ och så ja, så är det inte så mycket annat och så börjar ja, nej men det är väl bra. Det är bra. Det är bra. Mm. Så jag tror en kombination av massa saker.
I din uppväxt då. Nu när du har en egen dotter, 8 snart 9 månader va? Vad vill du plocka från din egen uppväxt och vad vill du inte ta? Finns det något tydliga liksom, det blir ju en kombination av dig och din man såklart. Men något precis. Som du har tänkt på att men det här vill jag inte föra vidare. Eller det här vill jag inte att hon ska få med sig.
Nej men det är ju det här strutsbeteendet. Att man stoppar huvudet i sanden och sen så hoppas man att det löser sig. Det får jag inte föra vidare. Kan jag inte acceptera att det skulle bli så. Och det kommer bli nog mitt största arbete som förälder att vi ska prata om känslor. Inte så här bli någon så här hobbypsykolog eller så, men bara att så här, jag vill prata om saker. Men gå inte in på ditt rum om du känner dig att du mår dåligt eller gå, liksom, håll det inte inom dig. För att jag har så många i min familj och min närhet, också vänner och så, som är uppvuxna på exakt samma sätt. Man pratar inte känslor, mående, så här, det är så mycket praktiskt hela tiden. Inte det här känslomässiga, emotionella och så, utan... Och det vill jag verkligen försöka ändra på i hur vi uppfostrar våran dotter. Och jag tror att jag har jobbat så mycket med mig själv. Så att nu har jag liksom ändrat lite hur jag är. Så att jag pratar om sånt där hela tiden. Så jag tror att jag kommer få med mig det. Men man vet ju inte. När man blir förälder själv så är man ju så stöpt i någon slags roll. Mm. Men det vill jag försöka ändra på. Ta bort strutsen liksom. Det som jag vill föra med mig är ju liksom det här engagemanget som mina föräldrar alltid har gett. Det var det så här, allt ifrån att jag ringde mamma så här, 5 en helgmorgon och bara hej, jag råkar vara i Falun nu som är 4,5 mil bort. Kan du komma och hämta mig och mina kompisar? Vi är lite fulla här. Alltså att våga ta det samtalet och ringa och så här... Förlåt, jag har gjort någonting lite halvt fel. Jag är i en annan stad. Det är mitt i natten, typ morgon. Och vi är skitpackade. Snälla, kom och hämta oss. Det har jag alltid vågat. Och det var många vänner som aldrig vågade ringa det. För att de visste att så här, jag kommer få så mycket skit. Mm. Men mina föräldrar har alltid sagt... När som helst, vad som helst. Vi kommer att hämta dig. Det är bara att lyfta luren. Det är inga konstigheter. Och det här att så här, vi växte upp med skidor och... läger och träningar och sport och sånt där. Och det var alltid så här, hela familjen skeppar iväg liksom upp tidigt. Äta gröt 5 eller 6. Sen åker vi genom hela Dalarna upp liksom norrut. Och sen så är det tävling och det är massäck. Och det är mormor och morfar följde med många gånger och så där. Så att det var liksom den här, så här fint team och engagemanget. Att så här, man lyfter varandra och bara så fixade allting så. Mm. Så det vill jag verkligen ta med. Sitta i någon jävla ishall någonstans. Känns ju skitkul nu när jag tänker på det. Nej, men så liksom engagemanget och den här tryggheten i att vad jag än, hur jag än gör bort mig så kan jag alltid vända mig till mina föräldrar. Mycket sådana saker. För det är en grundtrygghet. Och att de har låtit mig så här... De har litat på mig. De har gett någon så här, tid när man ska komma hem. Men jag har aldrig fått skit för om jag liksom tände lite på någon gräns. Så länge jag visade att okej, du kan ta det här ansvaret, du klarar av det här. Mm. Bara liksom, ja, perfekt, glad. Liksom, då var de nöjda. Det var inga konstigheter. Och det var alltid så här öppet hemma. Jag kunde ta hem så här 10 killkompisar och bara, ska vi spela lite spel och dricka lite öl? Absolut, och så att mamma och Snicke snackade med någon kille som hade hjärtesorg i soffan och var liksom stöd åt min kompis där. Eller jag har haft stora fester, när jag hade 18-årsfest så var det, så gick pappa runt med en sopsäck till alla fyllon. Gud vad hemskt, men det var 18-årsfest liksom. Men då gick han runt med sopsäcken och så här plockade undan alla tomburkar och mina stora syskon beställde pizza och hjälpte till och så här DJade och mamma gick och städade och dagen efter städade allting, jag behövde inte göra. Alltså, de har varit väldigt så här, stöttande, engagerande och sådär. Så, där. Så det vill jag verkligen föra vidare.
Mm. Men ingen struts?
Ingen struts.
Det här strutsbeteende, nu blir det ju en saying att säga struts, men ja, lite
ja,
kort men sammanfattat.
Lite,
det är
ja,
väldigt
precis.
Tydligt,
ja, bra.
Väldigt beskrivande. Är det nödvändigt att man har växt upp eller fått med sig det här strutsbeteende om man senare i livet ska gå igenom det som du gick igenom, det här med din utbrändhet? Tror att alla kan bli utbrända?
Nej, det tror jag inte.
Vad tror du det är som måste finnas i bagaget eller i ens person? Eller?
Det är, jag kan ju bara gissa, eftersom jag inte är någon expert och har ingen sån, det är inte min expertis, så att jag gissar bara. För jag diskuterade det här med en person igår som också har varit utbränd. Och så bara var vi snabbt inne på det att båda våra män jobbar otroligt mycket, båda två. Och de kan jobba väldigt mycket perioder. Min man har en gång varit tvungen att sova på jobbet för att han satt till klockan ett med någon, så här, han jobbar med ekonomi. Och så var det så här årsbokslut och han var helt sönderjobbad. Och han bara, jag måste typ gå upp klockan fem, så jag sover här i 3 timmar. Och sen så börjar jag igen, så att vi ses liksom nästa dag, eller nästa kväll. Men han har aldrig ens varit i närheten av att skulle bli liksom sönderstressad eller trasig på det sättet som jag blev när jag har jobbat extremt mycket. Och hon sa samma sak med sin man. Och jag tror inte att det har att göra med att de är män, alltså könet. Utan jag tror att det har att göra med att de är sådana personligheter som skiter i det. Som inte tar ansvar för andra, som inte, alltså allt ifrån att man kan känna att man behöver ta ansvar för andra människor till att man behöver känna att man tar ansvar för stämningen i ett rum, man ska vara projektledaren hemma, man ska fixa allting. Kim har ju skällt mig flera gånger för att han var så här, det är inte ditt jobb att fixa det här. Om det har varit någon kompis som mår dåligt, han bara, sluta, du får inte åka dit och försöka rädda henne, Fia. Nu lägger du av. Eller jag var så här, men jag tar med min systemkamera, ska jag fota lite bilder på det här dopet? Nej, du är inte deras personliga fotograf. De har inte bett dig, sluta. För mig är det liksom så här att jag tänker på allting. Oj, de har ingen fotograf på sitt dop. Men då kanske jag ska fota lite. Eller, men nu så mår hon dåligt uppe i Umeå. Jag tar ett flyg och räddar min kompis trots att jag själv är sjukskriven för utbrändhet. Det är en bra idé. Så att jag tror att det som då de här männen råkade vara, de här killarna, hade gemensamt var att de, så här, de gör det de ska, kan pressa sig hårt. Men de skiter i resten. De tar inte ansvar för andra människor på det sättet. Om det inte är någon som de håller kär. Alltså missförstår mig rätt. Mm. Det betyder inte att de är okänsliga psykopater. Men jag tror att det vi som har blivit utmattade har gemensamt är att vi bryr oss så mycket om alla andra. Vi försöker hjälpa alla andra. Man försöker fixa allting. Man försöker ta ansvar för allting. Stort som smått i livet. Och det tillsammans med för lite återhämtning, tillsammans med jättehög belastning, inte bara på jobbet utan även socialt, hemma, liksom i hela livet. Och att man kanske inte kan släppa saker, man tar kanske saker personligt, man, det är liksom, och sen är man så här skör och högkänslig eller, ja, långt svar, men så här, nej. Jag tror inte att alla kan bli utmattade för att en del skiter i det, vilket är någonting positivt. Mm. Och någonting som jag har lärt mig. Jag skiter i saker nu. Mm. Jag tar inte åt mig på samma sätt. Jag släpper saker mycket snabbare. Så att jag tror att det är det. Plus en annan grej som gör att alla inte heller kan bli utmattade, tror jag, är att en del kan inte pressa sig själv så hårt. Man har en naturlig broms någonstans, vilket är bra. dig jättebra. Mm. Den bromsen har jag monterat in nu efteråt. Försökt mecka in i mitt system. För alla är ju inte högpresterande som människor. Vilket är positivt. Det ska man vara noga att säga. Mm. Alltså har man den här bromsen naturligt. Grattis, fantastiskt. Mm. Så att ja. Liten hobbyanalys.
Mm. Men det här med att vilja hjälpa människor och finnas till för folk. Är det för att man själv på något sätt mår bra i det, för att få känna att man gör bra saker och få finnas till för folk? Eller är det för att man vill få den på andra sidan bordet, rummet, andra sidan uppe i, på andra sidan landet och må bra? Eller finns det någon egen, liksom, får man någon bekräftelse i det som saknas? Det blir lite hobbyanalys tillbaka här från det här hållet. Men om du förstår vad jag menar.
Absolut. Jag fick en uppenbarelse, för min kompis som är terapeut sa till mig en gång att hon sa just det, att så här, nu ska jag inte citera, men hon sa typ att om man har de här tendenserna, att man är väldigt omhändertagande, man vill hjälpa alla, finnas för alla och sätter sig själv liksom bakom och alla andra främst, så är det en form av bekräftelsebehov. Och jag hade inte fattat det. Mm. För jag har tänkt så här, okej, men bekräftelsebehov, jag har funderat mycket på det genom åren. Och bara säga, ja men bekräftelsebehov, vad är det? Folk pratar ofta om att man vill ha komplimanger för hur man ser ut. Att man ska känna sig fin och snygg och härlig. Ja, det är klart att jag ibland säger till Kimba, men hallå, vad tycker du om den jävla klänningen jag köpt? Tycker du att jag är fin eller? För att han har en tendens att han tänker saker men säger inte rakt ut. Så då bara fiska lite. Men jag upplever inte att jag har ett bekräftelsebehov, att jag så här behöver lägga upp en selfie för att massa ska säga hur snygg jag är. Där känner jag inte igen mig. Och bekräftelsebehov i så här duktig flicka och så här, ha bästa betygen i skolan. Känner inte igen mig. Jag hade bra betyg, men jag var aldrig den som satt och slavade för att få MVG i alla ämnen. Jag skolkade ganska mycket. Nu pratar jag bara om att jag festade och skolkade. Vilken bra förebild. Nej, men och sen, så att det var liksom, jag har liksom funderat på det där. Och det var först när hon sa då, ja men det där som du håller på med, det är ju ditt bekräftelsebehov. Mm. Jag bara, åh gud vad skönt. Mm. Aldrig fattat det. För jag vet ju hur jag har hållit på. Men jag har inte fattat att säga, ja men det är det ju. Mm. Så det var så skönt att kunna landa och liksom hitta det som är mitt bekräftelsebehov. För att jag vet ju att jag har ju ett bekräftelsebehov. Det har ju alla människor. Men just att det var någonting jag säger, jag fattar att jag har någonting som jag blev som det blev. Och då var det så skönt att säga, ja det har verkligen med bekräftelse att göra. Och en genuin sån här driv att så här, men vad fan, ingen annan åker upp och räddar, till exempel. Mm. Att så här, hon mår skit upp, hon är helt själv, alltså min kompis, helt själv uppe i en främmande stad hon precis hade flyttat till, hoppar på en ny utbildning, och så kraschar hon och ligger in i 2 dagar och är helt trasig. Hennes familj åker inte dit, hennes andra kompisar åker inte dit, och jag bara, ingen gör något. Men då får väl fan jag göra det då.
Mm.
Så att jag tror att det är dels här mitt bekräftelse över det, tillsammans med en så här att jag är ganska driftig som person. Jag tar tag i mycket saker. Och jag säger, nej, vad fan. Hon kan inte ligga upp och må så där dåligt. Då fixar jag det. Så att det är nog en kombination i, nu kommer jag inte ihåg vad din ursprungsfråga var, men jag tänker att det är ett bra svar.
Ett riktigt bra svar.
Nej, men att jag, vad var frågan?
Nej, men det här med att man vill ta tag i,
ja,
det
men
som
precis. Så att jag, och för min del så tror jag att det definitivt var bekräftelsebehovet plus en väldigt genuin så här, för jag blir så frustrerad om det inte händer något. Om folk inte tar tag i saker, om inte, då blir man så här, nej men då fixar jag det väl själv då. Då gör jag det här. Mm. Och för att jag såklart bryr mig om min vän och så här, men gud, du får inte må så himla dåligt som jag gör, för nu håller du också på att bli utbränd. Det går inte. Så att så här, ja, men jag skulle säga 3 ben. Bekräftelsebehovet, en driftighet och en genuin omsorg.
Mm.
Typ så.
Mm. En kombination.
Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här... Jag tänker, det är ju många i den, för att knyta an lite där vi började, många i den bransch du verkar i som pratar just nu om att folk mår väldigt dåligt, det är väldigt mycket stress och press.
Mm.
Många som säger att de blir utbrända. Vad känner du när du hör folk i din bransch prata om det?
Ja, det är ju fruktansvärt att vi är så många som mår dåligt, eller har mått dåligt. Och hur man mår dåligt kan man aldrig ta ifrån någon. Ens känslor och mående är ju sånt som... Det är ingen som kan säga att man inte kan känna det man känner. Det har man liksom. Att, säger man att jag mår skitdåligt, då är det klart att man gör det. Då får man lyssna in den personen. Det jag har svårt för är att jag tycker att ordet utbränd används lite fel. För att tycker att det har blivit en tendens att det nästan känns som att utbrändhet har blivit lite trendigt, vilket är vidrigt. Jag tycker att det är så jävla synd, för att det tar liksom bort mycket av tyngden och respekten, och att så här, det är en allvarlig sjukdom. En del får bestående hjärnskador, det är bevisat. En del kan vara sjukskrivna i 10 års tid. Det kallar jag att vara utbränd. Att man säger, jag har hört så många som säger så här, nej, men jag mådde lite dåligt i en månad och då jag var utbränd. Och då tänker man så här, okej, du har inte rätt att säga att jag inte var sjuk eller jag inte mådde dåligt och så. Nej, men det är inte det jag pekar på, utan jag skulle vilja lyfta mer att så här, man kan säga jag blev nästan utbränd eller nästan utmattad. Att man kan lägga till de här nyanserna, för att någonstans... Så det blir lite fel om man säger att man var utbränd i en vecka. Eller att man var utbränd i en månad eller så. För mig blir det fel. Jag var sjukskriven 1 år. Och jag var... Det är nu efter 6 år som jag känner genuint att... Oh, nu har jag gått vidare. Nu har jag kommit så pass långt i min rehab. Under 6 års tid. Att jag känner att jag kan leva ett genuint friskt liv. Där jag inte ständigt går och tänker på... Hur jag måste pussla med mig själv för att inte ramla tillbaka. Det tog 6 år. Och då att någon säger, jag var utbränd i 2 veckor. Jag var utbränd i 2 månader. Säg snälla nästan. Alltså det lilla ordet, jag blev nästan. Jag var på väg in i väggen. För det är ju också någonting positivt. Det är jättebra att man lyckades vända det i tid. Så att då blir det för jag skrev en krönika för något år sedan. Där folk blev så arga. För de började, du har inte rätt att säga att jag inte var utbränd. Men jag säger ju inte, alltså jag tar inte bort att du mådde dåligt. Jag vill bara säga så här, det är någonting positivt att du inte hamnade ner i skiten som många andra gör, att du lyckades rädda dig själv. Men det här är jättekänsligt, så att jag vill inte trampa någon på tårna. Men jag önskar bara att vi kunde lägga in lite nyanser och gråzoner och lite så här, säg inte att du var utbränd i 2 veckor. Gör bara inte det.
Mm.
För att det är ingen som säger att man hade lite cancer eller om jag bröt ett halvt ben eller jag så här. Ja, jag vet inte. Det är svårt.
Ja, man har väl bara sig själv att jämföra med och jämför liksom med det värsta man har mått.
Vad är problematiken? Jo, problematiken är ju att ordet vattnas ur och då får ingen, om det är någon så då som är så jävla sjuk så att den behöver borta ett halvår från sitt arbete, behöver rehabba i 2 år och så vidare. Så här, om någon då har sagt att så här, ja, men jag var utbränd i 2 veckor och sen så kommer någon som är skitsjuk och verkligen så här, utbränd, då får inte den respekten den personen förtjänar, den hjälpen, den rehaben, det stödet. För då tänker folk, men vad fan, utbrändhet och sånt där, det hade jag på lovet.
Den klarade jag av det på 2 veckor.
Ja, men precis. Det är där mitt problem är. Att så här, oron när det vattnas ur är att då tappar det betydelsen, man får inte den hjälpen man behöver och så. Och om man säger nästan, jag lyckades vända det, jag var nästan där. Det är bra, det är positivt, det är inte att ta bort någons sjukdom. Det är att säga, fan vad coolt att du lyckades vända det i tid. För det misslyckades jag själv med.
Mm.
Bara för att förtydliga, för att jag fattar att man kan bli provocerad av det jag säger.
Mm.
Oh, jag blir så irriterad.
Ja, det är ett ämne.
Nej, men det är liksom... ja, och likadant så här med ångest eller ordet stress. Det är också så utvattnat.
Mm.
Bara så här, säg så här, ja men jag har mycket att göra idag. Jag är jäktad. Jag måste skynda mig. Men alla säger bara stress, stress, stressad, stressad, stressad. Okej, vad är en stressad längre? Det betyder ingenting. Det är ett tomt jävla ord för att vi bara vattnar ur allting. Alla är stressade. Oj, vad stressad jag är. Det finns nyanser. Man kan säga andra saker än stressad. Typ. Nu vart jag lite arg också.
Men hur vet man att man är utbränd då?
En jävligt bra fråga. Det vågar inte jag svara. Alltså, ja, hur fan vet man det?
När visste du det?
Jag visste ju inte det. Det tog ju 3 månader att få sjukdomsinsikt. Och då hade jag varit sjukskriven i 3 månader. Och jag förnekade det så hårt hela tiden. Även under de 3 månaderna. Så säger jag, när man vet, jag har ingen aning. Det är nog väldigt mycket från person till person. Men jag tror också att så här, anledningen till att många kanske tror... Nu kommer det någonting som jag inte har tänkt igenom här, så håll i er. Jag tror att många kanske tror att när man mår lite dåligt i livet... Att man då tänker att nu är jag utbränd eller jag är sönderstressad. Är för att man inte tänker att ett normalt liv... innehåller dåligt mående och det är normalt. Det är normalt att ha ett liv där man har ångest vissa dagar. Att vissa dagar känner man sig helt slut. Vissa dagar känner man sig som att man inte vill gå upp ur sängen. Man känner sig arg, irriterad, känslosam, har PMS, har ont i huvudet. Alla konstiga grejer. Och det är normalt. Det är så ett liv ser ut. Att man har dagar som är... på toppen och underbara och man är så här dream big, enjoy life, alltså bara älska allting. Sen har man dagar som suger. Man är inte sjuk för det, man är inte sönderstressad, man mår inte ens lite dåligt i det stora, men just den dagen så mår man skit. Och sen kanske man har en period där man i 3 veckor mår skit, man känner vem är jag och så vidare. Man kanske ska bli religiös eller byta jobb eller byta liv. Ja, du vet, sådana saker. Det är normalt. Man mår dåligt i livet. Men jag tror att vi är så söndertvättade, hjärntvättade att, med att man ska vara lycklig hela tiden. Så då när man känner de här sugiga dagarna och de här perioderna som bara är så här, man går typ och existerar och bara, jag tycker ingenting är kul. Jag mår skitdåligt. Då tror man att man är sjuk eller att det är något fel som är så här, inte bara en dålig period. Därför tror jag att folk också blandar ihop begreppen. För att man inte fattar att så här, tyvärr, vi kommer må skit i vissa perioder i livet. Det bara är så.
Mm.
Ja.
Är det mycket... Din bransch, är det, tror du att det är det som bidrar mycket till att folk tänker att man ska vakna varje dag och vara lycklig? Att det är det någon slags som är det generella,
gud, ja,
bra, sunda måendet man ska vakna med varje dag om man är på en bra plats i livet,
ja,
och liksom mår bra, punkt.
Ja, för att det är ju så sociala medier är uppbyggt. Att det ska vara perfektion, inspiration. Det ska vara snyggt och härligt och glatt och mysigt och perfekta flöden. Alltså, det är så det är uppbyggt för att det är det. Man ska vilja ha det man inte har. Man ska handla det där och man ska inspireras och sådär. Så att ja, det är klart. Man glömmer bort att sociala medier är en väldigt liten del av människors liv. Mycket av proffs sociala medier, alltså de som har det som yrke, då är det ett jobb. Det är inte den människans liv, det är ett jobb, det är en kuliss. Så att, ja, det är klart att om man är för mycket i det så kommer man ju glömma bort att om man inte följer folk som visar också så här, de andra delarna av livet. Men det bidrar. Men jag tror inte att, jag vill inte skylla allt på sociala medier heller. Det tycker jag känns som ett för enkelt svar. Jag tror att vi, samhället är stort, har ett ansvar. Jag tror att vi som föräldrar har ett ansvar vad man lär sina barn. Bara det här strutsbeteende som jag sa, att så här, stoppar man huvudet i sanden och allt är bra hela tiden. Eller så här, ja, ja, det går över. Ja, men det är klart att det bidrar ju inte heller. Alltså när jag växte upp och kom upp liksom till min grej, då hade ju inte sociala medier funnits så himla länge. Så det var ju inte tack vare sociala medier som jag blev sjuk eller mådde dåligt i livet. Så att jag tror absolut inte att det är sociala mediers fel, men det kan vara en bidragande orsak för många idag. Men folk har ju mått dåligt i alla tider ändå.
Mm.
Tyvärr.
Och kanske stängt dörren till sitt hem och inte pratat utåt om det.
Jag tror att ett stort problem är att vi är så jävla rädda för allting. Vi är så rädda för att blotta oss. Vi är så rädda för att... Vi är så rädda för att folk ska se våra egentliga jag eller komma på oss. Så man vågar inte dela med sig. Man vågar inte vara ärlig. Och då är man ju inte ärlig till slut mot sig själv. Som jag var där i början. Jag var inte ärlig med mig själv. Jag flydde ju från att jag mådde dåligt. För jag vägrade att inse det. Så, och sen tror jag att mycket är liksom, om man växer upp i det, som jag sa, praktiskt och emotionellt. Att man bara kunde lyfta lite mer på det emotionella och känslomässiga. Även i uppväxten. Och se varandra i sin familj. Att man så här pratade... Inte satt vi i sociala medier, skärmar, tittar på tv eller bara så här, åker och skjutsar till träning och sånt. Man frågar så här, ja men fasen, hur kändes det där för dig? Eller hur var det? Eller så. Jag tror att det skulle göra mycket.
Vad tänker du då med Edith, din dotter då, med, alltså när du kommer till sociala medier? Vad du än säger så kanske hon kommer...
Smyga åt sig en telefon här och där ändå.
Gud, den dagen, vilken jävla sorg. Nej, det är klart att hon ska ju få vara en del av det. För det är så samhället ser ut. Jag själv jobbar med det, så jag kan inte vara en hycklare och säga att min dotter ska inte vara på sociala medier. Det vore jättekonstigt. Mm. Jag är också väldigt tacksam över allt sociala medier har gett mig.
Mm.
Jag ska bara försöka... Jag ska ge henne... Vi ska läsa några bra böcker tillsammans som handlar, som till exempel en bekant, Maria Duva, har ju släppt några bra böcker om så här, som man vuxen och barn kan prata om sociala medier, om alla faror som finns där. Jag hoppas verkligen att hon, att jag kan få vara en del av det, så att hon känner sig trygg med att jag får liksom se allting som hon gör, att hon kan visa upp det, att hon inte behöver smussla med saker. Och bara så här hela tiden liksom berätta om att ja, det är roligt, det finns massa kul, inspirerande, härligt. Det finns också saker som är rent farliga, och det måste man hela tiden ha koll på. Sen vill jag ju inte att hon ska exponeras i sociala medier för mycket. Jag är ju, nu är det så här, okej, okay, när är det dags att ta bort henne från mina sociala medier? För att hon börjar få ett eget utseende och sådär. Och jag vill inte att hon ska bli någon sociala medier-influencer när hon är 1-3 år, liksom.
Eget konto.
Nej, absolut inte. Det kommer aldrig hända. Så det är svårt. Man vet ju inte. Sen vet inte jag hur det ser ut när hon är 7 år. Vad har vi för sociala medier då? Det kan ju vara någonting helt annat. Eller 14 och sådär. Så jag tror att man bara får försöka hänga med. Och, men absolut vara närvarande och medveten. För det kan nog... Hon får inte sitta på sitt rum och säga, nej, du får inte följa mig för att jag ligger upp privata saker. Alltså, hon får inte ha ett privatliv för mig på sociala medier. Då hade jag blivit, då blir jag orolig.
Inget privatliv.
Nej,
inte för... Vi kommer börja med The Stalls.
Exakt.
En sån reality-serie.
Nej, absolut inte. Inget sånt.
Men jag som person bredvid... i ditt liv ganska ofta.
Ja, vem är du? Kan du inte bara säga det så att man har koll på dig?
Nej, men det kan vi ta någon annan gång. Men jag tänkte säga bara att du skriver väldigt öppet och väldigt liksom sant i ditt mående, hur du mår, upp, toppar och dalar, så, alltså som du säger, som man mår som vanlig person. Innan du fick Edith, det kändes som du hade högre
toppar, lägre dalar.
Ja.
Upplever du samma sak själv eller hinner du inte känna efter lika mycket eller är det fel, upplever du inte samma?
Jo, gud,
det kändes som du både liksom liksom men hur relevant du var. Mm. Nej men nu vem bryr sig om vad jag åt till frukost i morse och nu ska jag lägga ner. Men
det, alltså innan.
Ja precis. Ja. Och att det kunde vara så någon sån period och även att det hade varit så en period. Sen kom just du och berättade det. Men du ligger ju ofta i förhandlingar om saker och det är stora avtal som ska bollas länge hit och dit. Och att ditt mående liksom svängde med lite i de svängarna.
Mm, gud, ja.
Men nu känns du så obrydd, kanske är fel ord.
Nej, men det är gud vad intressant. Jag har inte hunnit, som du säger, jag har nog... Fan, förlåt att det är svär. Jag hinner inte fundera på sånt.
Nej.
Jag har ju hört folk som säger att så här, när man får barn så är det så skönt. För då fokuserar man inte på sig själv lika mycket. Och det är helt sant. Jag trodde nog inte att det skulle vara sån enorm skillnad. Dels så tycker jag att jag mår ju lite bättre i grundmåendet. Och sen om det har att göra med att så här, jag har en liten underbar människa bredvid mig. Som man dels får så här, massa närhet av. Som man... älskar så sjukt mycket och som det händer så mycket kul med och det bara så här, det är ju så jäkla mysigt. Så att det är klart att man får en massa positiv energi av det. Samtidigt så är det ju sjukt krävande. Också med tanke på att jag hela tiden har jobbat. Jag har ju fullt upp så att jag hinner inte fundera på det. Men det är en annan grundkänsla i mig. Men det har knappt hunnit reflektera. Utan jag tycker att allting känns bara så självklart. För att jag har inte tid... Jag har ju inte tiden eller energin riktigt att hålla på med massa fass eller så. Det är bara så här, det är bara att göra. Nu kör vi, nu är det så här. Ja. Alltså jag vet inte, ja, det måste jag ha att göra med att man blir förälder och då ändras ens fokus, ens tid begränsat, ens ork blir begränsad och det är en annan person som är viktigare än en själv. Det är väl kanske framförallt det. Men det är en väldigt korrekt iakttagelse. Ja. Som jag någonstans har... Jag är inte förvånad när du säger det. Men jag har inte hunnit blomma ut i den och så här... Just det här har ju hänt.
Nej, det har du väl kanske inte heller tid att sitta
nej,
och göra.
Men precis, så att, nej, men precis. Det är 100% korrekt. Jag är med på den.
Mm. Men det kändes som ibland du kunde komma in till kontoret. Men nej, men jag hade så mycket tid igår... Så då satt jag och snurrade in mig i någon tanke och då kom jag så långt bort från att liksom, nej. Mm. Att man liksom hinner tänka så mycket så att man hinner snurra in sig i något hörn där man liksom helt tappar tron.
Mm.
På att man är relevant för någon på något vis.
Gud, liksom. Jag var ju otroligt upp och ner på alla sätt.
Ja, det var inte så att det märkte så mycket utåt. Det var ju snarare efter du kunde komma och säga, nu börjar det vända här.
Jaha, det är helt rätt. Jag har ju alltid tänkt att jag är så här HSP-ig och varit så här, men jag är så alltså sån känslomänniska och sån upplever inte att jag är det på samma sätt. Jag känner mig lite mer, självklar är bara ett så konstigt ord, men jag känner mig lite mer självklar för att också att jag inte tålamod eller möjlighet, det är så här, det ska bara fixas på något vis.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Men något som är väldigt intressant är ju också någonting som vi har pratat om och du har skrivit om på din blogg också. Det här med att när du tar dig an stora uppdrag, du föreläser, du är med på tv-framträdanden. Där har du ju 0% dåligt självförtroende. Alltså du har ju väldigt stort liksom, nej men det här fixar vi, ja. Och det är ju många som liksom vill stämma av innan. Ja, vill du förbereda dig? Vill du ha lite tid? Vill du ha lite hjälp? Brukar du ju ofta bara, nej men det där har jag i mig. Det tar vi med en klack. Mm.
Ja.
Men däremot så upplever jag bredvid dig som att du har väldigt, jag vet inte om man ska säga självförtroende, dåligt självförtroende när det kommer till så här, nej men just det här relevansen, om man kan kalla det för det.
Ja.
Träningsresa du la ut i eget namn. Nej, men det är ingen som kommer boka det här. Nej, det är ingen som kommer lyssna på den här podden. Nej, det är väl ingen som bryr sig om.
Ja.
Hur? Det är så intressant.
Ja, det är så konstigt.
Och den det... känns ju som det finns kvar.
Ja, det gör den. Den kanske blir lite bättre. Jag är svårt att säga. Nej, den finns nog kvar. Och det är skillnad för att... Exakt som du säger. Jag kan vara med i gästa ja, men Nyhetsmorgon eller SVT:s morgonstudion. Är 0% nervös. Har liksom full tilltro till att jag kommer greja det. Sen kanske är jag mer och mindre nöjd med mina insatser. Men jag är inte nervös. Jag är så här, jag grejar det här. Jag kan det här. Jag är bra. Men sen om det är någonting när andra människor ska liksom... Som att... Ja, men nu så ska vi göra en föreläsningsgrej till hösten förhoppningsvis. I eget namn. Och så vill vi att typ 300 personer kommer. Jag tror ju inte att någon kommer komma. För att då är det jag själv som är som avsändare och så här, åh herregud. Men däremot om Coop bjuder in mig som gästföreläsare och det är de som bjuder in folk. 0% nervös. Men när jag själv är så här, ja, det vore kul om någon kom till min den här saken. Då tror jag verkligen inte att någon kan komma. Eller anmäla sig eller något så.
Att du själv tar den platsen.
Ja, då är det stor skillnad. Har inte riktigt landat i vad det är. Ja, likadant om jag säger när jag har släppt min bok och var så här, men vad då ska jag ha en frukost på Akademibokhandeln? Ja, hur många platser ska jag, vet inte.
Så ringer invännerna.
Ja, men ja, jag ringde invänner. Jag gjorde ju det. För jag tänkte, jag kommer sitta där själv. Och sen så kom de, jag så här, 20 minuter innan och bara, det är kö över hela gatan. Och så kom det typ 300 pers en morgon. Alltså, det var en helt vanlig tisdag morgon, lite frukost. Och jag satt på någon scen och blev intervjuad typ. Mm. Och så köpte de boken. Men jag är så här... På riktigt så bara, nej, det kommer inte. För jag är inte så jävla intressant att folk... Det är skillnad med en annan avsändare. Så här, det, ja, folk kollar på Nyhetsmorgon, det är kul. Och sen råkar jag vara där och gör en trevlig insats. Inga problem. Men just när det är jag som så här... Det är jag som är showen. Då, nej. Då har jag inget självtroende.
Den är ju jättemärklig.
Ja, jag vet inte vad det är.
Är det för att man vill bli positivt överraskad? Eller är det för att man
nej, men jag, liksom... tror, nej, det, jag tror inte att det är inte så här... Oh, man ska tänka negativt för då får man en glad överraskning. Det är inget sånt, utan det är bara så här... Jag tänker så här... Det är inte intressant. Eller så här, varför ska de ta sin tid och komma... Jag, fast det är inte så att... För sen när de väl kommer, då vet jag att jag levererar.
Mm.
Men just att de ska komma. Nej, jag vet inte. Är det någon som är en hobbypsykolog så kan ni höra av er.
Då kan ni ringa in på nummer 03.
Nej, jag har faktiskt ingen aning om det här.
Det är så spännande.
Ja, jag vet inte om
det är. Om någon har någon analys.
Precis. Mejla.
Faktiskt. Jätteintressant. Men något annat som jag tänkt på.
Ja.
Det här med att få in en till person i sitt liv.
Mm.
Alltså ert lilla barn.
Mm. Jag tänkte på dig.
Ja, jag är det.
Ja.
Prata om mig själv, nej. Så pass egocentrerad är jag faktiskt inte. Men jag menar faktiskt Edith, ert barn.
Ja.
Din och Kims relation, din man alltså.
Ja.
Hur har det förändrats? Det måste ju förändras jättemycket. Från att vara liksom...
Det har förändrats precis som att tidigare, som relationen till mig själv, att jag stod i centrum för min egen uppmärksamhet och mitt mående och jag kunde tänka på saker jag vet, så är det exakt samma sak med vår relation. Tidigare så var det bara han och jag. Vi kunde, alltså då var ju fokus på att så här, se varandra, gosa med varandra, ge varandra en puss när man kom in genom dörren och liksom ta hand om varandra, för vi har ju 100% fokus på varann hela tiden. Medan nu är det 100% fokus på Edith, vilket gör att det kan gå 2 dagar och bara, men gud, vi har inte kramats. Och jag är väldigt såhär näringstorsk. Närhetstorsk.
Du är näringstorsk också.
Näringstorsk. Jag menar närhetstorsk. Att jag är så här, nej, nu får du faktiskt komma hit och typ så här pilla mig i håret eller hålla om mig lite. För att jag måste ha liksom den fysiska beröringen varenda dag.
Mm.
Och för mig så var det lite så här krångligt att vänja sig vid det i början. För jag var så här, vi får inte tappa det här. Men man får ju väldigt mycket närhet från sin bebis. Så att det blir inte så att man tappar närheten. Okej, men just
utbytt.
Exakt. Nej. Och det blir också så att ens partner hoppar ner ett steg. Mm. Från att ha varit den viktigaste personen i ens liv så vet vi båda två att nu är det den viktigaste personen och vi har kommit ner ett steg. Mm. Men så att relationen förändras jättemycket, skulle jag säga. Men så länge man är ett team, och vi vet ju att det här är en period vi har till låns. Hon kommer snart växa upp och då kommer vi få tillbaka allting förhoppningsvis. Om man vill hålla ihop och man liksom tar hand om varandra. Så att jag tror att jag fattar varför folk går isär. För att om man glömmer bort varandra helt, man kan ha en period där man så här, ja, men man kanske inte kan ha jättemycket sex när man precis har fått barn, man kanske inte vill, man kanske inte har lust och så här, om man ammar någon jättemycket kanske man inte vill sitta och kramas resten av kvällen när man väl får vara lite själv. Och allt sånt är övergående, så jag tror att om man pratar om det och om man vet att så här, man teamar på andra grejer i livet, för att det är ju väldigt mycket som behöver fixas och göras och donas, och att man är så här, nej men gör det där för då mår du lite bättre. Att man tar hand om varandra och inte blir den här, nej men du fick faktiskt det här nu så att nu får jag det här. Då tror jag att man kommer klara det bra, för att det kommer snabbt att vända. Alltså bara när hon blir mer självständig som kanske en 2-åring som kan gå och prata och så, så kan ju vi hämta hem ganska mycket av vår egen relation, tänker jag mig. Jag kanske har fel, men jag tror det. Så att det behöver liksom inte bli sämre, det blir bara annorlunda. Mm. Och man måste också acceptera det, tror jag. Det kommer inte vara som det var förut, exakt som det var förut. Men det är ju det som är spännande, för att det utvecklas ju hela tiden.
Så inte sörja och inte vara en struts.
Jag tror att man kan få sörja, tycker jag man alltid ska göra.
Det får man göra.
Gud, ja. Det tror jag är jätteviktigt.
Men inte kämpa emot det.
Nej, precis. Alltså, så här, bara så här, gilla läget lite. Man kan sörja och sen säga, men det här är vår relation idag. Och det är inte dåligt. Det är bara annorlunda. Och nu fick vi ju världens bästa grej. Alltså vårat barn-grej. Och då innebär det att vi är en familj nu. Och bara det är ju skithäftigt. Och det ändrar ju om massa saker. Och det gör också en annan trygghet. Man hör ihop, man har skapat ett liv tillsammans. En annan människa. Så här, det blir ju så mäktigt på ett annat sätt.
Mm.
Så här, det är inte dåligt. Det är bara annorlunda och någonting nytt.
Mm.
Typ så.
Och prata med varandra.
Ja.
Inte strutsa.
Aldrig strutsa.
Strutsa och näringstorsk.
Mm.
Två ord tar med oss. Näringstorsk är ännu bättre. Men jag ser på klockan att vi måste ju börja avrunda. Ja. Det är ju, känns lite snopet. Jag hur mycket mer jag vill ta upp. Men
vi kanske är en säsong 2, tänkte jag säga. En avsnitt 2.
En hel säsong.
Nej, inte. Men en till kanske.
Ja, jag har jättemycket mer som man vill fråga dig om.
Ja, vi får ju många. Vi får se om folk gillar det här och så får vi ta det vidare i så fall.
Ja, men precis. Ja, men tack för idag då.
Tack själv. Bra jobbat, Elin.
Ja, tack. Vad kul att du ville ställa upp i din egen podd. Ja. På andra sidan.
Svårövertalat. Tack så mycket och tack för att ni lyssnade. Hej då!
Hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.